kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Ja, här ska du få lyssna till bibelförklaringar med Håkan Sundliden och dessa kommer från Värnamo kyrka. Vi är i första Thessalonikerbrevet och detta är del 18. Observera att bibelförklaringarna har sommaruppehåll till och med i september. Och nu över till Värnamo kyrka och Håkan Sundliden.
Välkomna till bibelförklaringen den här tisdagskvällen. Vi ska börja med att be. Herre, vi tackar dig för att vi får komma till dig och lyssna efter vad du vill säga till oss och undervisa oss om. Herre, tack för att ditt ord är mer än bara tomma ord. Det är ett tilltal till oss. Vi ber att det ska vara så att du verkar genom ordet och genom din heliga ande. Verkar i våra liv och formar oss och vår gemenskap till att bli mer lika dig. Herre, vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Vi är nu på slutet utav första Thessalonikerbrevet. Slutet, det betyder kapitel 5. Och om jag har antecknat rätt ska vi börja med vers 19. Ja, vi hade nog lite kvar där på 18:e versen, men sen ska det vara 19. Och då är det som sagt inte många versar kvar på det här brevet. Så att man kan ju tänka sig att vi skulle klara det här på den närmsta timmen. Men jag vågar nog säga att vi inte gör det av det skälet att i den 23:e versen så talas det om ande, själ och kropp. Och vi kan knappast gå förbi den versen utan att kommentera det. Och det tar lite längre tid. Och nu blir det tyvärr på det sättet att om vi ska ta det här i ordning så lär vi väl inte hinna med allt det där med ande, själ och kropp idag. Då får vi halva ande, själ och kropp idag och andra halva nästa gång. Men det kan inte hjälpas. Jag lekte med tanken att man skulle lyfta ut det där och ta bara det. Men jag tror vi gör som så att vi tar vers för vers. Jag ska försöka skynda på här i versarna 18 till och med 22. Så kan vi ta det längsta utav passet idag till vers 23. Där i 18:e versen så skriver han: tacka Gud under alla livets förhållande. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Vi sa det förra tisdagen att det här med att alltid vara glad och att alltid be förmodligen hänger samman. Åtminstone är det ett sätt att förstå det hela, därför att rabbinerna tänkte sig att ja, det var besvärligt att leva, men när man firar gudstjänst då kan man glömma allt annat. Då ska vi bara vara inför Guds ansikte och där finns då glädjen och där finns då också bönen. För bönen är ju att vara inför Guds ansikte. Och sedan så står det då, lägger Paulus till här, att vi ska tacka Gud under alla livets förhållanden. Och det ligger väl också i det här med att alltid vara glad och att alltid be oavbrutet under alla livets förhållanden. Men hela vårt liv är ju en gudstjänst. Det är ju inte så att gudstjänsten eller bönen som stiger upp i våra hjärtan bara stiger upp ur hjärtat på söndagar mellan klockan 11 och 12 eller några andra stunder i veckan, utan det lever ju där hela tiden. Bönelivet är som andningen hos oss. Vi samtalar hela tiden med Gud, också omedvetet. Och det här sker då under alla livets förhållanden. Jag skrev upp några ställen här. Vi kan slå upp det i Apostlärningarna 9 och 13 och 14. Vi kan titta på några av dem i alla fall. Där vi kan se hur Lukas, som har skrivit Apostlärningarna, berättar om Paulus och Paulus böneliv. Just detta med livets alla förhållanden. I Apostlärningarna 9, vers 11. Så talar då Herren till Ananias i en syn. Det är då när Saulus då, eller Paulus, alldeles har mött Jesus på vägen till Damaskus. Då säger Herren till Ananias att han ska bege sig till den gata som kallas Raka gatan och frågar i Judas hus efter en man som heter Saulus och är från Tarsus, ty se han ber. Och i en syn har han sett en man och så vidare. Det var kanske inte så undligt att Saulus eller Paulus då var bedjande i den där stunden. Han var ju slagen med blindhet i 3 hela dagar innan han fick tillbaka, återhämtade sig efter den här mötet med det starka ljuset med Herren själv. Och under de 3 dagarna så var han inte bara i bön utan också i bot och omvändelse. 13 kapitlet, fortfarande apostlärningarna. Där är hela församlingen i Antiochia samlad till gudstjänst. Och i den andra versen där står att när de tjänade Herren, det är alltså samma sak som gudstjänst, när de tjänade Herren och fastade, sa den helige ande, avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift jag kallat dem till. Då fastade de och bad och la händerna på dem och sände ut dem. Det där kanske man associerar till en gudstjänst i en söndag morgon till exempel, men det kan ju varit egentligen när som helst eller vilken dag som helst. De var samlade i bön och Herren talade till dem. 14 kapitlet. Där har vi en liknande situation, kanske det står i den 23 versen. Det är när Paulus och Barnabas kommer till Derbe på den första missionsresan. Första missionsresan. Just det. Och så kommer de till Derbe. Vers 21. Vidare till Lystra, Ikonium och Antiochia. Styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sa att vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Och så i vers 23. I varje församling insatte de äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på. Så det ser ut som någon sorts blivande prästvignings- eller pastorsavskiljning. Och det där skedde i det att de bad. 16 kapitlet. Vers 25. Där kan man ju tycka att det inte fanns någon anledning att bedja eller sjunga lovsånger. För här sitter Paulus och Silas i fängelse. Och det är mitt i natten dessutom. Kanske var svårt att sova, men också så var det tvärtom att de bad och sjöng lovsånger och därför inte kunde sova. Och de andra fångarna lyssnade på dem. Så det var bön dygnet runt. 20 kapitlet. Och i de svåraste, apropå livets alla förhållanden, ja, men när de sitter där så är det ju inte några vanliga förhållanden. 20 kapitlet, vers 36. Då är väl det på den tredje missionsresan, på hemvägen, om jag inte tar fel. Och då besöker de Efesos. Och där talar Paulus med om att det är nog sista gången ni ser mig. Och så i vers 36 säger han, när han har sagt detta föll han på knä och bad tillsammans med dem alla. 21 kapitlet, då är de på väg till Jerusalem med båt. Och i den 5 versen står det, när de dagarna hade gått bröt vi upp och fortsatte resan. Alla, också kvinnor och barn, följde med oss ända tills vi kom ut ur staden, och på stranden böjde vi knä och bad. 22 kapitlet, vers 17. Då är han i templet i Jerusalem. När jag senare hade återvänt till Jerusalem och bad i templet kom jag i hänryckning. Och jag såg honom och hörde honom tala till mig. Det är ju rätt intressant att Lukas så här frekvent, gång efter annan, lyfter fram just detta med bönens betydelse. Vi kan tycka att det är en självklarhet, men av erfarenhet vet vi väl att det inte alltid är en självklarhet. Och det är bra att Lukas påminner oss om det här gång efter annan. 27 kapitlet. I vers 35. Det är när de lider skeppsbrott och de ska äta en måltid. När han hade sagt detta, så är det vers 35, ja. När han hade sagt detta tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla och bröt det och började äta. Så där firar de nattvarden. 28 kapitlet, vers 8. Publius far låg just då sjuk i hög feber och svår diarré. Paulus gick in till honom, bad och lade händerna på honom och botade honom. Efter den händelsen kom också andra sjuka på ön till honom och blev botade. Så här är ju en rad olika omständigheter, och då kan man förstå kanske att det står i första Thessalonikerbrevet att vi ska tacka Gud under alla livets förhållanden. Så jag tänker också på det, att det här är ju en uppmaning som en del kanske tycker är svår, och i viss mån får man väl ändå erkänna att det där står i förhållande till våra egna erfarenheter, vår egen gemenskap med Gud. Jag tror inte att man ska överbetona eller överdriva den enskilde kristnes helighet eller böneliv i det här fallet, för att man ska inte liksom förvänta sig för mycket. Vi är bara människor, hur vi än vrider och vänder oss. Och när det är sagt, så är det ju ändå så att just det här mötet med Herren och erfarenheterna och förståelsen av Guds närvaro och det perspektiv som det ger till hela livet, det ljus som det kastar över dagens alla händelser, har betydelse. Det är på något sätt som att det läggs in en grund också i våra liv så som enskilda, en grund som kan byggas ut och som kan innebära en allt större förståelse av Guds närvaro. Jag håller på och läser en bok som jag gärna rekommenderar för utav Wilfrid Stinnesen. Den heter Mitt liv i dina händer, och det handlar om att överlåta sig till Gud. Och hela den boken handlar om att den utgår, rättare sagt, ifrån att vi är överlåtna till Gud helt och fullt, men att själva övningen är att tolka, skulle jag säga, eller att förstå det som sker i våra liv som en Guds närvaro, även sånt som är svårt. Alltså de svåra stunder som jag har i mina minnen till exempel, kan jag återuppleva och kanske få nytt ljus över när jag ser och förstår att Herren var med också i den situationen. Inte bara så där hjälpligt eller vid sidan om, utan verkligen närvarande, och att hela den svåra situationen vilar i Guds, den allsmäktiges, händer. Och det är klart, ju mer jag kan se och förstå det, desto lättare blir det att tacka Gud för under livets alla förhållanden. Jag tror att det är, ja, det står ju här förresten också, detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Gud vill att vi ska förstå att han är med under livets alla förhållanden, under alla omständigheter. Jag hade skrivit upp här också Romarbrevet 8:28. Det är ju där det står, vi vet, är det betonat där, vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Så egentligen så finns det inte någon situation i en kristen människas liv som inte ger anledning till tacksägelser. Även om det är svårt under det att det äger rum, så i ljuset utav Guds närvaro och allmakt så förvandlas allting, också sånt som vi upplever negativt och som är negativt och ont i sig självt, så blir det ändå meningsfullt, för det är aldrig i sig självt, utan det är i Herren Jesus Kristus. Allting tas in i honom, förvandlas i honom, helgas i honom. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Det är väl det kanske som kommer igen sen då i den 23 versen, som vi ska ta det mesta av tiden till. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt. Alltså med allt vad ni är och har, till hela er varelse, ande, själ och kropp. Nåja, det var egentligen avslutningen på förra gången, men det blev nu en övergång till nästa lilla avsnitt som är verserna 19, 20, 21 och 22. Där skriver aposteln: släck inte anden, förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda och håll er borta från allt slags ont. Det hänger ihop det där. Det är fem stycken uppmaningar om man räknar dem var för sig. Och rent språkligt, och även skulle jag vilja säga, inte minst på grund av det språkliga, så ska man nog förstå den andra uppmaningen som den centrala, som nyckeln. Förakta inte profetior. Därför att de andra fyra uppmaningarna förstås bäst i ljuset av den andra uppmaningen. Det handlar alltså om profetier. Släck inte anden, pröva allt, behåll det goda. Det handlar om profetiska ord. Det finns en glidande skala. Det här ska vi inte gå igenom på djupet, om jag säger så. För det, när vi kommer till Korintherbrevet, efter första eller andra Thessalonikerbrevet, så ska vi ta första Korintherbrevet. Då talas det ganska mycket om det profetiska. Men vi ska inte hoppa över heller för snabbt. Det profetiska, alltså profet betyder ju bära, den som bär fram. Pro betyder fram eller före. Och ferro betyder bära. Så pro, ferro, profet, det är bära fram. Det handlar om att bära fram ett ord åt någon annan, att vara en mun för Herren i vårt fall. Och det där finns ju redan i Gamla testamentet. Och i Gamla testamentet så är det nästan, ja, det, om man säger så då, det är mycket stränga krav på de som uppträder som Guds profeter. Titta i tredje Mosebok 13. Det är två bibelställen här i Moseböckerna. Det första är, nej, vad sa jag, femte Mosebok 13. Femte Mosebok 13. Om en profet, från vers 1 alltså, eller en som har drömsyder träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar, och han då säger: låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem, då ska du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner. Ty Herren er Gud prövar er för att finna om ni älskar Herren er Gud av hela ert hjärta och hela er själ. Och så står det till och med, vad det är egentligen det jag tänkte på i femte versen: men den profeten eller den som har drömsyner ska dödas. Ty han predikade avfall från Herren er Gud som har fört er ut ur Egypten, och så vidare. Så slutar den versen, ser jag nu, med orden: du ska skaffa bort det onda hos dig. Jag har inte tänkt på det förut, men däremot har jag frågat mig själv de här uppmaningarna i första Thessalonikerbrevet: släck inte anden, förakta inte profetier, pröva allt, behåll det goda, så kommer det: håll er borta från allt slags ont. Så det hänger då i alla fall ihop med det profetiska ordet, att hålla sig borta från det onda profetiska ordet. Jag ska komma tillbaka till det när vi kommer till den versen. Så här är det ju förenat med dödsstraff att uppträda i Herrens namn och förföra folket på det sättet. Här talas också om att vi ska pröva den profeten. I 18 kapitlet så står det i vers 15, alltså femte Mosebok 18, att Herren din Gud ska låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk av dina bröder, en som är lik mig. Honom ska ni lyssna till. Det här är ju en profetia om den kommande Messias, alltså om Jesus. När han döpte så kom upp ur vattnet och hördes en röst: den är min älskade son, lyssna till honom. Det är det här profetiska ordet. Honom ska ni lyssna till. Ursäkta. Det ska bli alldeles som du begärde av Herren din Gud vid Horeb den dag då ni var samlade där. Vers 18. En profet ska jag låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig. Jag ska lägga mina ord i hans mun och han ska tala till dem allt vad jag befaller honom. Så det här är ett profetiskt ord om Herren Jesus. Och det jag ville säga med det ordet är att Jesus är ju profeternas profet. När vi kommer till Nya Testamentet, då finns det inte längre på samma sätt som i Gamla Testamentet en massa olika profeter som vi behöver pröva, utan det finns egentligen bara en profet, profeternas profet, Herren Jesus själv. Och alla de nytestamentliga profeterna är ju underprofeter, så att säga, till Jesus. Så det är alltså Jesus som talar profetiskt igenom människor än idag. Men profeterna idag har inte samma ansvar som de hade i Gamla Testamentet. Uppträder alltså inte på eget ansvar, utan man är inordnad i Jesus Kristus och i hans församling på ett särskilt sätt. Och det kan ju vara så även i vår tid att människor bär fram dagsaktuella budskap på olika sätt. Det kan vara drömmar och det kan vara syner och det kan vara hela vägen av olika sätt ända till vanliga predikningar och samtal med människor. Det finns några exempel, jag bara talar om det, i Apostlagärningarna 11:28 och Apostlagärningarna 21:11, där det talas om profeter i Nya Testamentet, nästan i gammaltestamentliga termer. Det är den här Agabus, vet ni, som handlar profetiskt och förutsäger en hungersnöd i Jerusalem. Annars så, när Paulus talar om profeter, så är det i mindre dimensioner, om jag säger så. Vi borde nog slå upp första Korintherbrevet 12 i alla fall. Vers 10. Där står att en får gåvan att profetera och så vidare. Här talas det om att det finns olika sorters tjänster och olika sorters gåvor. Och just där i vers 10 så talas det om att det finns en gåva att profetera. Det vill säga man får en gåva av Herren att profetera, att ge ett ord vidare till någon annan. Det där uppfattar nog de flesta av oss som är karismatiker i alla fall som en särskild nådegåva. Men de som inte är karismatiska i den meningen, som, om jag hoppas ni förstår vad jag menar, att det här kan lika gärna handla om en vanlig predikan. Alltså en predikan var som helst utav en kristen förkunnare kan innehålla profetiska ord, och det behöver inte vara fel. Fast jag tror inte att Paulus talar om det just här, utan om en särskild gåva. Titta i vers 28. Där står det: Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter. Att vara en profet är ju något mer än att bara förmedla ett profetiskt ord. Det är säkert så att en människa vilken som helst kan tala i ett vanligt samtal, två kristna emellan till exempel, så kan den ene tala in i den andres liv, eller åt andra hållet också naturligtvis, och då kan det vara profetiskt ord, medvetet eller mindre medvetet. Men sker det, talar vi om en tjänst, en profets tjänst, då är ju detta med profetiska gåva någonting mera frekvent, något mera uttalat, något allmänt erkänt, får man nog säga, i Guds församling. Men det där ska vi återkomma till när vi kommer till första Korintherbrevet, och inte fördjupa oss i just nu, utan bara konstatera att det finns olika grader av profetiska inslag. Och det är ju inte ovanligt att människor i våra sammanhang också blir påminna om bibelord, eller får ett intryck, eller blundar och tycker sig se en scen för sitt inre som passar in just i den situationen man befinner sig i. Och det var väl det här som pågick, har jag en känsla av, i Thessaloniki. Paulus säger att vi ska inte förakta profetier. Förmodligen var det väl så att det fanns då en frestelse att förakta profetier. Kanske det var därför att de inte var så märkvärdiga till exempel, utan var just så här enkelt som jag försöker förmedla. Men det kan ju också varit så att just de här som var oordentliga och som inte brydde sig om sina vardagliga rutiner, utan mest gick omkring och var andliga, att de använde sig mycket av profetiska ord, att de profeterade. Kanske till och med att de profeterade om Herrens återkomst på ett sånt sätt så att man höll vid liv den här tanken att oj, nu kommer han tillbaka imorgon, eller och nu gäller det, nu spelar det ingen roll om vi äter ordentligt här ikväll, utan vi kommer ändå bli uppryckta. Förstår ni, det kan vara sådana saker. Och då uppstod ett förakt för de profetiska orden när de inte inträffade eller när man slarvade med det. Jag tror också att det här är förakta inte profetier, det säger han inte bara därför att det fanns en risk att man föraktar dem, utan också på grund av det som står i vers 19. Släck inte anden. Här finns alltså en risk att man lägger på en sorts negativ kritik över de andliga manifestationerna. Och att man faktiskt släcker anden. Eller får människor att känna sig så obekväma så att de inte vågar bära fram de profetiska intryck som de får utav den helige ande. I Jeremia så finns det en vers som jag också gärna ska läsa för er. Jeremia 20. Där står det i vers 9. Det är alltså rubriken här i folkbibeln över vers 7 och följande är profetens klagan inför Herren. Och så kommer det i vers 9. Men jag, alltså profeten Jeremia, men jag tänkte, jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den, men kunde det inte. Jag hör många förtala mig. Det är skräck från alla håll och så vidare. Ange honom. Ja, vi ska ange honom. Så där säger han, jag vill glömma Herren och inte mer tala i hans namn. Och då finns den här risken att man utsläcker anden. Tyvärr så är väl det här det är ju mer än en frestelse. Det är ju nästan en tragik i våra kyrkor och samfund att det finns människor som är andligt villiga att profetera, men man vågar inte göra det riktigt i våra sammanhang. Man är rädd för vad folk ska tycka och tänka. Och jag kan förstå det. Därför folk tycker och tänker väldigt mycket. Men vi försöker i de mindre sammanhangen i cellerna återuppliva det här, så vi kan få tillbaka de andliga manifestationerna som jag tror är helt nödvändiga för att Kristi kropp, det heligas gemenskap, ska kunna byggas på ett sunt sätt. Paulus säger i första Korinthierbrevet 14, och det bekräftar ju då, vi ska se här, första Korinthierbrevet 14 vers 32. Att profetians ande eller profeternas andar underordnar sig profeterna. Och det var ju precis det som vi läste om i Jeremia. Jag vill glömma Herren, jag vill inte längre tala i hans namn. Det kunde alltså profeten bestämma själv, om han ville eller inte ville. Och det säger Paulus också. I det här sammanhanget i första Korinthierbrevet 14 så är det väl för att skapa lite ordning i församlingen Korinth, där många också tydligen profeterade kors och tvärs och fram och tillbaka. Han ville ha lite mera ordning på det hela och talar då om för oss att man måste faktiskt inte profetera. Det är inte så att den helige ande tar över, och så är det inte med tungomålstal heller, att det bara liksom, det går inte hejda, utan det bara händer och jag kan inte stå emot det och så, va. Så är det ju inte, utan det är precis tvärtom. Det där bestämmer människan själv. Och det är ju då en risk naturligtvis att man inte vågar eller inte vill säga. Jag tror nästan att den risken är störst i våra sammanhang. Knappast att det är några som profeterar för mycket, utan det är väl snarare tvärtom, att man profeterar för lite. Och att det finns ett förakt för de karismatiska gåvorna, i alla fall i våra sammanhang. Släck inte anden, manar Paulus de kristna i Korint. Däremot så ska vi pröva allt. Så där har vi korrektivet, korrelatet. Pröva allt. Och då också behåll det goda och håll er borta från allt slags ont. Behåll det goda i det profetiska ordet, betyder det. Hur känner man igen? Ja, han går inte in på vad man har för kriterier här för att känna igen en riktig profetia, men det är ju naturligtvis att det ska stämma överens med Jesu Kristi lära, med Jesu Kristi undervisning, med Guds ord, med Guds anda. Och sen ska vi hålla oss borta från det, från allt slags ont. Den versen hade jag lite svårt att förstå ända fram till alldeles nyligen, då vi läste i femte Mosebok 13 kapitel att de skulle hålla sig, utrota allt ont. Så det finns tydligen en koppling där. Man skulle också kunna tänka sig annars där i vers 22 att det inte bara handlar om det profetiska, utan att han öppnar här emot det mer allmänna, att man ska hålla sig borta från allt slags ont i allmänhet, allt sånt som leder oss bort från Herren Jesus Kristus. Men det behöver man inte spela ut emot varandra, om det handlar om det profetiska eller om det handlar om allt allmänt. Det kan ju vara ett både och. Det är svårt att veta om Paulus begränsade det till det profetiska. Nåja, då har vi kommit så långt, och det gick ju lite längre tid än vad jag hade trott. Nu så ska vi då läsa vers 23 och 24. Och nu kommer vi in på brevets avslutning. Alltså vi hade inledning, första delen till och med kapitel 3, andra delen, och så kommer nu avslutningen från vers 23. Då läser jag vers 23 och 24. Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han ska också utföra sitt verk. Fridens Gud. Det där uttrycket hade vi uppe, kanske inte var förra tisdagen eller det var två tisdagar sedan, vi slog upp just det uttrycket fridens Gud. Jag talade om att det är ett kollektivt ord. Vi splittras, vi är skilda från Gud, vi skiljs från varandra, men fridens Gud tar oss in i helheten. Frid, shalom, betyder ju helhet. Allting är sammanfogat till, i en harmonisk balans. Och det är vad Gud gör. Och det är vad Gud vill. Jag har skrivit upp några bibelställen här som jag inte slår upp. Men Paulus avslutar andra Thessalonikerbrevet på samma sätt. Andra Tess 3:16. Vi har också Romarbrevet 15:33, 16:20 och andra Korinthierbrevet 13:11. Så fridens Gud ska dra in oss i den här helheten. Det står här att fridens Gud själv ska helga er helt och fullt. Helt och fullt. På grekiska holokleron. Jag vet inte om ni är införstådda med ordet holism. Det är en gammal filosofisk lära från antiken som har levt upp på nytt igen. Som nästan börjar bli lite inne. Holism betyder att helheten finns i delen. Så i varje del finns helheten. Och delarna tillsammans konstituerar helheten. Om du tänker på kroppen. Kroppen är en, men hela kroppen finns representerad i varje cell. Från början var ju du och jag bara en cell, och i denna enda cell fanns hela kroppen. Därför därifrån har det vuxit. Helheten finns i cellen. Varje cell ingår i en helhet. Det är holism i lite enkelhet. Och det är det ordet som Paulus använder här. Och det är det som översätts med helt och fullt. Och jag tror att när det gäller holismen, eller ett holistiskt sätt att tänka, så tror jag att det ligger inte bara i tiden, utan jag tror att det är alldeles riktigt. Vi ingår i en enda verklighet, alla vi människor, vare sig vi tycker om det eller inte. Det finns ingenting som det var under den moderna tiden, upplysningstiden, det vill säga 17, 18, 1900-talet, som lever ett liv för sig. Den moderna vetenskapen har ju ofta plockat isär och analyserat olika delar var för sig. Det som sker nu i vetenskapskritiken och det som sker nu i de nya tankarna, det är den motsatta rörelsen. Nu ska det här plockas ihop igen. För det visar sig, när man plockat sönder allting så att det är hur många smådelar som helst, så inser man att en liten del för sig har ingen betydelse. Ta en sån som en bilmotor till exempel. En bilmotor, om det har 1000 delar, vad vet jag. Och så plockar man ner den och så har du 1000 delar. Men en del i sig är ju ingenting. Vad ska man med den till? En sladd till exempel. Den har ju bara sitt värde när den är infogad i helheten och allting samverkar. Men inte var för sig. Och det här håller man på svänger i det postmodernistiska tänkandet, så att man ser inte längre olika avdelningar, olika delar och så vidare. Styckar inte upp verkligheten, utan gör precis tvärtom. Plockar ihop det. Och jag tror att det är ett riktigt sätt att betrakta verkligheten. Sen kan ni ju fundera vidare på vad det betyder. Men här använder han det ordet holokleron. Och det är översatt med er helt och fullt. Med allt vad, och då kommer det sen ande, själ och kropp. Jag tror att det som Paulus här vill stryka under och lyfta fram är just den här helheten. Det sammanhang i vilket vi ingår. Det är så att säga poängen. Inte ande, själ och kropp som tre olika delar. Det var inte det han ville. Det var inte det som var budskapet här, att människan består av tre olika delar. Utan budskapet var egentligen det motsatta, att allting hör samman. Men när det är sagt, så är det ju inte orimligt att fundera lite grann över varför han använder just de orden, ande, själ och kropp. Om det kan ligga, det måste ju finnas en avsikt med varför han använder just de orden. Och då tänkte jag som sagt ta upp det, därför att jag tror att det här är viktigt. Även om det inte är Paulus poäng just här, så är det ändå viktigt att förstå något mer av det här med ande, själ och kropp. Jag ska tala om för er varför man har varit försiktig med att undervisa om människan som ande, själ och kropp. Inom trosundervisning, alltså när Livets ord började, och i liknande sammanhang, inte bara här i Sverige utan utöver världen, så gjorde man en ganska stor affär utav detta med ande, själ och kropp. Man övertolkade det, skulle jag vilja påstå, på ett sånt sätt så att man till och med uttalade det på följande sätt: människan är en ande. Och denna ande har en själ, men kan också mista den. Och denna ande som har en själ bor i en kropp. Och det här bäddade egentligen för ytterligare övertolkningar. Till exempel att bor i en kropp, ja visst, den är som ett tält och den bor vi i tillfälligt. Och det är ju en bild naturligtvis. Men slutsatsen kunde vara närmast gnostisk, att den har inte så stor betydelse. Eller den är underordnad. Den är andens och själens slav. Och den kan undertryckas. Vilket ju är en felaktig slutsats, för så lär inte Bibeln om kroppen. Eller det kunde vara om själen också. Människan är en ande. så fanns det till och med bibellärare, och sätta inom citationstecken, som övertolkade det på så sätt att anden, människans ande, är preexistent, det vill säga har alltid funnits i evighet. Och då har man plötsligt gett upp det som är den kristna tron, nämligen att människan, du och jag, är skapad, och innan vi är skapade så finns inte vi. Däremot så tänker vi ju så här, att vi är skapade och sedan så förenas vi med Gud, för det är ju vår kallelse så att säga, att växa in i Gud, komma till tro på Gud, och att det är en evig gemenskap, alltså även efter att vi har lämnat kroppen. Det är ju riktigt, men att säga att vi skulle ha funnits innan finns det inget bibliskt stöd för. Det finns de som har då försökt att lägga sig mitt emellan genom att säga, ja men vi fanns väl i Guds tanke innan vi skapades. Och så blir det variant. Men plötsligt så befinner man sig ute på djupt vatten. Man talar om saker som man egentligen inte vet särskilt mycket om. Och eftersom man då har gjort en sån tydlig uppdelning så att människan har kommit att bestå av tre delar, ande, själ och kropp, så har det också kritiserats med rätta. Men han säger ju lika fullt här, ande, själ och kropp. Det kommer man ju inte ifrån. Så frågan är vad han menar. Jag tror inte heller att det är en biblisk undervisning att säga att människan har tre delar. Däremot kan jag tänka mig att säga att människan är treenig. Eller att människan som är en helhet relaterar på tre olika sätt. Vi relaterar, umgås med, har gemenskap med Gud genom anden. Inte genom vad vi själva tänker ut, eller genom att vi faller på knä och gör korstecken, utan i anden, i hjärtat, jag ska strax komma in lite mer på det, har vi gemenskapen med Gud. Själen, det är alltså mera personligheten. Jag tror vi ska göra så här förresten, att vi, när vi tittar på det här, alltså själen är då, det var tre relationer jag sa, den andliga relationen, relationen till Gud, själen, personligheten, som där jag relaterar till mig själv, jag kan förhålla mig till mig själv, jag kan tänka, jag kan utveckla mitt tänkande och så vidare, jag kan relatera också till andra personligheter, och så kroppen då förstås, med den kroppsliga kontakten eller relationen till det materiella, till objekten runt omkring mig. Så det är tre olika sätt att relatera. Nu ska vi titta på det med ande, själ och kropp i första Mosebok 1:26. Jag kommer alltså att visa på ande, själ och kropp i skriften och bejaka Paulus uttryckssätt, men inte säga att det är tre delar, utan det är en enhet, en helhet som inte går att skilja. I första Mosebok 1:26 heter det, Gud sade, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. Och det här är ju en sån vers som har kritiserats, och där man har försökt att förklara det med att det här är en majestätisk pluralis, alltså precis som vi säger om kungen kan vi säga Niva, hans högvördighet ni och så vidare. Man kan använda pluralis, så har man då gjort det här om Gud, men den kyrkliga och även fornkyrkliga traditionen säger att detta är avslöja Guds treenighet. Låt oss, det är fadern, sonen och anden som talar med varandra. Gud är gemenskap. Gud är inte en singularis, utan han är en gemenskap. Singularis, det är klart att han är ju ett också, men det är treenigheten som det talas om. Och låt oss göra människor till vår avbild skulle då betyda att vi också blir små treenigheter. Och då är det ju som så med treenigheten, att man naturligtvis kan tala om fadern och tala om sonen och tala om anden, men de kan ju inte finnas där utan varandra, därför att där fadern är, där är också sonen och anden. Man kan inte tänka sig sonen utan fadern och anden, och inte anden heller för sig själv, utan de hör ihop, treenighet. På samma sätt är det med ande, själ och kropp. Du kan inte tala om en människa utan att samtidigt säga att det är ande, själ och kropp. Det hör ihop. Sen så står det i 3:e kapitlet, vers 22, återigen: Herren Gud sade, se, människan har blivit som en av oss. Så där finns det igen. Sen har du då själva skapelseberättelsen i 2:a kapitlet. Och där, jag tror inte vi läser, ja, vers 7 då. Där står det, Herren Gud formade människan av stoft från jorden. Formade på hebreiska bara, samma verb som används när krukmakaren formar ett lerkärl. Skapar, formar ett lerkärl. Samma ord används här när Gud formar människan av stoft från jorden. Där har du alltså kroppen, det materiella, det jordiska. Och sen när det var färdigt så blåste han in livsande i hennes näsa. Han blåste in sin ande, sitt gudomliga liv genom den här människan, eller i den här människan. Det är anden alltså. Anden kommer av Gud, av Guds ande. Och så blev människan en levande varelse, eller en själ. En själ, alltså en personlighet. Nefesh på hebreiska översätts till grekiska med psyche. Psyche som betyder själ eller liv. Så det är det ordet som används här om människan. Så människan är alltså konstituerad utav jord, utav ande, och i den här föreningen i våra kroppar så uppstår då din personlighet, det mänskliga livet. Den där trefalden, den återkommer i 5:e Mosebok 6:5. Jag slår inte upp det för ni känner det så väl. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Det är samma trefald. Därför hjärtat är anden för hebreerna. Och själen, nefesh, det är ju personligheten, och hela din kraft, eller som det också kan översättas från hebreiskan, med hela din kraft, med allt vad du äger och har. Det är det jordiska alltså. Alla dina tillgångar. Så det är samma trefald när det talas om att älska Herren. Och hebreerna, eller det judiska folket då vid den här tiden, och förresten genom historien också, de såg människan som hjärta, själ och kropp. Hjärta och ande, det är alltså samma sak just nu. Och själ och kropp. Men då ska jag betona en sak. Man såg den här trefallen inte som tre delar, utan man såg det snarare som en besjälad kropp. Alltså betoningen ligger på kroppen, på den mänskliga gestalten. När man talar om en människa så tänker man på kroppen, den mänskliga gestalten, men den är besjälad av Gud och har ett inre, en inre människa också som har uppstått, som har skapats av Gud. Så det är inte att man är en ande och sedan har en själ och blir och, eller bor i en kropp, utan här är det kroppen som står för det andra, så att säga. Den grekiske filosofen Aristoteles, han levde ju 300 före Kristus. Han tänkte på ett liknande sätt. Men han använde för själen det grekiska ordet psyche. Och med psyche, själen, livet, så syftade han på, som jag har sagt flera gånger, personligheten, eller på den mänskliga identiteten. Den jag innerst inne är. Så du ser att både hos Aristoteles och i Gamla testamentet så finns den här trefalden. Alltså för det första anden eller hjärtat. För det andra själen eller livet, personligheten, identiteten. Och för det tredje då kroppen och det materiella. Och sen är det en sak till som vi ska ha med innan syndafallet, som det framställs här och som man tänker sig det här rent teologiskt. Så var människan vänd emot Gud. Så det var ju både att både alltså min personlighet med mitt hjärta, genom anden och genom kroppen, var jag vän mot Gud, tjänade Gud, förhärligade Gud, återspeglade så att säga Guds treenighet, levde för Gud. Efter syndafallet så är det tvärtom så att människan är vänd emot det jordiska och emot det materiella. Då lever man för den här världen, man lever så att säga för sin egen lyckas skull, och man ska förverkliga sig själv. Man har längtan efter det materiella, pengar och makt och vad det nu kan vara för någonting, och har den inriktningen. Och det här har då fått den följden att människan är kluven i sitt innersta. Så man längtar tillbaka till paradiset, man längtar till Gud, och mitt hjärta ropar efter Gud å ena sidan, men å andra sidan så är jag vänd ifrån honom och upptagen med allt annat. Det som är skapat har tagit skaparens plats så att säga. Jag har blivit upptagen med fel saker. I Efesiebrevet 2 ska vi titta på ett par bibelställen också. Så talar Paulus om hur det var när vi vände oss ifrån Gud. Det står i Efesiebrevet 2:1: också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Ni levde i dem på den här världens vis, och ni följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Ser ni att det står att ni var döda genom era överträdelser och synder? Så död, ordet död betyder ju skilsmässa. Alltså när jag dör, då skiljs den inre människan ifrån den yttre. Det är vad ordet betyder. Andlig död här, det betyder att jag skiljs ifrån Gud. Jag vänder mig bort ifrån Gud och är i den meningen andlig död. Men observera, det betyder inte att anden upphör att finnas till, utan det är bara att den är död, den är felvänd. Den är inte i gemenskap med Gud. Och det är ju det här som utgör bakgrunden till att en människa behöver födas på nytt. Att det behöver tändas, livet behöver tändas igen i henne, det gudomliga livet. I Kolosserbrevet 2:13, där uttrycker sig Paulus på samma sätt: ni som var döda på grund av era överträdelser. Och det är ju faktiskt så också att Jesus själv talar om att vi behöver födas på nytt. Det är framförallt två bibelställen. Ja, det självklara är ju det där i Johannes 3, men vi ska titta på ett som vi kanske inte tänker på lika snabbt. Lukas 15:24. Det handlar om den förlorade sonen. Ni vet, han som gick vilse och levde upp arvet och allting. Han gick ifrån sin far, han gick ifrån paradiset. Gick ifrån sin far, så levde han rövare, och sen när han var utblottad så omvände han sig och gick tillbaka. Och när han kommer tillbaka så hämtar man den gödda kalven och slaktar den, och så säger och äter den och är glad, och så säger fadern så här: ty min son var död men har fått liv igen. Så där har du samma uttryck. Han var förlorad, han är återfunnen. Det är förresten samma, det är de texterna som vi har just den här veckan, tredje veckan efter trefaldighet. Och festen började. Johannes 3 kanske vi kan ha uppslaget, eller ha i alla fall i minne, ska vi kanske titta på det här lite senare. Jag kommer ihåg vid ett tillfälle när jag hörde undervisning om det här många, många år sedan, så gjorde han, predikanten, så att han jämförde människan med ett ljus. Och så sa han att varje människa är som ett ljus, men av födseln så är vi ju döda då i förhållande till Gud. Och det betyder att ljuset, stearinljus alltså, att det är släkt. Alla människor är som släkta stearinljus. Det som Gud behöver göra för att det ska bli som det var tänkt, det är att han behöver tända det här ljuset, tända anden i våra hjärtan. Jag tycker det är en ganska bra bild, för det visar att vi alla har ande, men att den behöver tändas på nytt. Nu ser jag att tiden drar iväg här, och vi ska kanske inte fördjupa oss så mycket mer i det här, men vi kanske ska avsluta dem med Johannes 3 i alla fall, genom att läsa det då. Jesus svarade Nikodemus: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sa: hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött är kött, det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Jag tror jag skulle vilja kombinera det med ett sista ord från Ordspråksboken. Ordspråksboken 20, ja, vers 27. Där står det nämligen: anden i människan är en Herrens lykta. Anden i människan är en Herrens lykta. Det liknar ju nästan den här bilden med stearinljuset. Den behöver tändas på nytt. Jesus säger: ni måste tändas på nytt. Vi talar ibland om och funderar över vem som är en kristen och hur vi ska vara som kristna och så vidare, och vi har många människor i våra församlingar. Men alltså det helt avgörande är ju detta: om man är född på nytt. Det går ju, vi kan inte umgås med Gud genom våra fallna förnuft eller genom kroppens begränsningar, genom vår egen vilja, genom vår egen kraft. Vi kan inte ta till oss de gudomliga sanningarna, utan det måste komma på hjärtats nivå. Det måste komma som en, det måste bli en nyfödelse, ljuset måste tändas i mitt inre. Och hur det ska gå till, det får vi väl ta upp då nästa gång. För det finns ju bibelord på det också. Men det är det helt avgörande. Ibland kan man undra vad det är för skillnad på en som är kristen och en som inte är kristen. Och så säger man: det är väl ingen skillnad på mellan de två. Nej, det kanske inte verkar så till det yttre. Men det är klart att om den ena har ett stearinljus, har en ande som lyser och lever, och den andra inte har det. Om den ena är delaktig av gudomligt liv och den andra är död, andligt död. Det är klart det är en väldigt stor skillnad. Det är ju lika stor skillnad som det låter, lika stor skillnad som mellan liv och död. Så det här är en punkt som jag tror att man behöver få liksom visshet om hur det står till i ens eget liv. Jag tänker också till sist på de där 10 jungfrurna med sina lampor, där 5 stycken var oförståndiga och inte hade tagit med sin olja. De fick ju inte fart på oljelamporna när brudgummen kom. Och så sa: kan vi få ut av eran? De andra 5 som hade liv och ljus i sina lampor. Och det fick de inte. Och då undrar man sig över. Men förklaringen är ju den här liknelsen. Vill ju säga det att om det finns ett andligt liv hos en människa, så kan man inte låna det från någon annan. Eller från någon. Om jag inte har andligt liv, så kan jag inte låna det eller ta över någon annans. Utan det är återigen den här nya födelsen. Så den andliga dimensionen, relationen till Herren, ja, det är A och O. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Detta var den 18:e delen av första Thessalonikerbrevet. Observera även att bibelförklaringarna har ett sommaruppehåll nu fram till september. Lyssna gärna för mer bibelförklaringar här i närradion och besök oss även på webben på www.bibelförklaring.nu. Tack och trevlig kväll.